Vi ska så börja med själva studiet och inleda med bön. Kära himmelske far, tack för att du har gett oss en ny möjlighet att samlas kring ditt ord. Vi ska ikväll se hur du inverkade historien, hur du gjorde så att hedningarnas apostel Paulus blev omvänd, trots att han var en mördare, en förföljare. Ja, verkligen en kallsinnig mot dig. Du kunde ändå omvända hans hjärta. Kom du också och gör våra hjärtan varma, brinnande, för ditt ord, genom din ande. Så att vi inte bara får en fröjd och glädje över att du är vår frälsare genom Jesus Kristus, utan också att vi får en eld som värmer oss när vi möter medmänniskor. Att vi kan vara en utstrålning av din kärlek på det sätt som du bara kan orsaka. Vi kan ju inte göra det själva. Lika lite som vi kan ta emot och börja tro på ditt ord av egen kraft. Så kom du och lär oss hur du griper in och hur du vill gripa in också i vår tid till omvändelse, till väckelse. Så att världen, så många som du kallar, skulle bli frälst och undgå den dom som drabbar det ohörsamma. Ja, Herre, förbarma dig över oss, för Jesu Kristi skull. Fader vår som är i himmel, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, vi har ju alltså då kommit fram till apostlagärningarna 9. Vi avverkar apostlagärningarna 8 förra gången då församlingen skingrades och blev förföljd och hur evangeliet då gick ut i Samarien. Och sen via Filippus också nådde en afrikan. Det här var en öppning kan vi säga till den världsmission som så småningom börjar när evangeliet går ut från judarna och också når till hedningarna utanför judarna. I kapitel 9 gör Lukas en parentes kan man säga. Från att ha berättat om evangeliets expansion så går han in på att berätta om en person. Hur en person blir omvänd av Kristus. Och det är en klar mening naturligtvis med det här. I första delen av apostlagärningarna fram till och med 13 kapitlet är i allmänhet Petrus huvudperson. Och han kommer att dyka upp också här i 9 kapitlet och i de två följande sen i synnerhet eller flera följande. Men det är Saulus som blir Paulus som kommer att vara i fokus under andra halvan. Drygt halvan av apostlagärningarna. Och därför är det väldigt viktigt att se på vilket sätt han kommer in i bilden. Och det är det som 9 kapitlet då omtalar för oss. Den här händelsen som vi nu möter med Lukas objektiva beskrivning kan vi säga. Den berättelsen möter oss i Paulus egen berättelse i apostlagärningarna 22. Och också i kapitel 26. Så det kommer tillbaka 2 gånger. Det finns lite avvikelser i framställningen. Och en del har menat att det är motsägelser i det här. Men det är det inte. Vi ska nog titta på det också så småningom. Saulus var ju då en kraftfull motståndare mot Guds församling. Han det står i första versen, Saulus som fortfarande andades hot om ordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Det står inte direkt här att Saulus själv mördade någon, men han var ju orsak till mord, bland annat Stefanus, och säkerligen också till andra, eller antagligen också till andra. Överste prästen var Kaifas här, som var överste präst till 36, och det här kan ha hänt då just innan, kanske år 35. Damaskus är kanske världens äldsta stad. Den omtalades ju redan under Abraham, då Abraham var på krigståg. Och den har haft en stor betydelse i den här regionen, och nu vet vi ju hur den också idag är i centrum för världshistorien. Kanske nu inte just staden Damaskus, men den är ju som en viktig stad nära Israel i Syrien, en knutpunkt och en viktig, ett viktigt fäste. Det är ju då Syrien som håller den. På den här tiden så var det en stor judisk befolkning där. Och det framgår av den här berättelsen att det fanns flera synagogor i Damaskus. Så motsvarande till att det finns idag flera kyrkor i stora städer. Också en sådan medelstor, liten världsbefolkning. Ur världsperspektiv, stad som Vasa, finns det flera kyrkor. Den här tiden regerar kung Aretas i norra Arabien. Han omtalas i andra Korintierbrevets 11 kapitel, då Paulus berättar om hur han blev sänkt ner i en korg för att komma undan Aretas ståthållare som hade befallt att man skulle ta fast honom. Det här är något senare, det är inte nu, det är direkt i samband med omvändelsen. Men vi kan notera det här att kung Aretas var svärfar till Herodes Antipas, som vi ju känner från flera ställen i apostlagärningarna. Stora rådet hade ju myndighet över judarna, men de hade ju inte världslig myndighet. Vi vet ju från berättelsen om Jesus att Stora rådet var tvunget att underställa dödsdomen mot Jesus under romarna. Så de måste föra Jesus till Pilatus. Men här sägs det nu att Saulus ska vi säga här i det här sammanhanget, hade fått en fullmakt från överste prästen och stora rådet att föra de kristna fångna till Jerusalem. Hur det sen gick med dem där, om han skulle ha lyckats med det här, och det hade kanske skett på andra ställen också, så det är väl antagligen att de skulle ha med romarnas goda minne mördat de här, eller låtit romarna ta dem av daga, så de skulle ha fått slut på de kristna. Men fullmakt att verkställa arrestering hade Saulus i alla fall. Det kanske inte räckte till för att direkt utfärda en arkebuseringsdom, men vi vet ju hur det var med Stefanus. Det var pöbeln som tog saken i egna händer och stena verkställde, och romarna brydde sig om det. Män och kvinnor som tillhörde den vägen är ju en benämning på Jesusvägen. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Han visar vägen till fadern. Ingen kommer till fadern utom genom mig, och därför talar man om det här med benämningen den vägen. Nu hade man ännu inte börjat kalla de kristna för de kristna. Det var först senare i Antiochia. Det fanns alltså många i Damaskus, och det var ett viktigt nav det här Damaskus i kommunikationerna. Norr, söder, öster, väster. Och det kunde lätt ha varit så att kristendomen skulle ha spritt ut sig från Damaskus. Och därför var det viktigt att få det här, stoppa expansionen här. Och så berättas det då, men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Om vi vill kolla i kapitel 22 så står det då att det var mitt på dagen. Så det var inte ett ljussken som lyste upp mörkret, utan det var i solgasset, när solen lyste som mest, så kom det ett starkt ljussken som var starkare än solens ljus. Så står det i 26 kapitlet. Det finns lite detaljer som avviker mellan de här berättelserna. Och Paulus berättar i 26 kapitlet om att det var så starkt att det var starkare än solens ljus. Det bländade då Saulus och också hans medresenärer. Och för Saulus blev det här verkligen allvarligt. Det står så här. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? I 26 kapitlet står det att alla föll till marken. Men när Lukas berättar om det här så fokuserar han på Saulus. Det var han som var den mest intressanta. I vers 7 står det att alla hörde ljudet. Här står det att Saulus hörde en röst. Och det här är en sån detalj som man då har menat skulle vara en motsägelse. Det står ju i vers 7 att alla hörde ljudet, och dessutom så står det i 22 kapitlet att de inte kunde urskilja rösten. Men Saulus hörde ju rösten av den som sa, så säger man att det här stämmer ju inte. Jo, men Saulus, han hörde en klar röst som kom från himlen och sa: Saul, Saul, varför förföljer du mig? De andra hörde ljud, ett dån, en himmelsk någonting som de förstod att var övernaturligt, men de kunde inte urskilja rösten. Det var inte för dem den här rösten, till dem den här rösten tala. Och man kan också skilja på det här grammatikaliskt mellan en röst som säger någonting, det är formen akkusativ i så fall. Och om det är genitiv som det är i det andra fallet, så då betyder det att det är ett ljud som kommer från någons ljud. Och därför så är det olika framställning i förhållande till Saulus respektive förhållande till de övriga. Men den här tilltalet ska vi också säga någonting om. Saul, Saul. Det förekommer på några ställen ett sånt här dubbelt tilltal. Ni kommer kanske att tänka på Marta. Marta, Marta, du gör dig bekymmer för många handa. Jesus sa också: Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna. När Jesus var upprörd eller starkt engagerad, så då underströk han det här tilltalet med att upprepa. Och nu är det samma engagemang här när han tilltalar Saul. Och vi kan också notera att Saul är den hebreiska formen av namnet Saulus. Saulus är ju en latinsk form. Och så frågade han då, står det, Saulus alltså: vem är du, herre? Han säger herre. Men det är inte Jahve. Det är inte den herre som vi känner i Bibeln. Utan det är ett ödmjukt tilltal av någon som har en stor, viktig position. En mycket upphöjd person som man tilltalar på det här sättet. Rösten svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Nu berättar han vem han är. Den som du förföljer. Det är ju mycket starkt sagt också. Saulus, han hade ju förföljt de kristna. Men den som förföljde de kristna förföljde Jesus själv. Det verkar ju av den här frågan som om han skulle ha sett honom. Vem är du, herre? Det står inte så där tydligt att han såg en person, men åtminstone kände han inte honom. Och där uppenbarar sig också frågan: om Saulus hade sett Jesus fysiskt medan han vandrade omkring på jorden, Skulle han då ha känt igen honom här på Damaskusvägen och veta att nu är det Jesus? Vi har inget belägg för att Saulus verkligen mötte Jesus eller såg honom. Nu mötte han honom. När Paulus, som han är senare då han är missionär, när han skriver om sitt möte med Jesus, så berättar han det i första Korintierbrevet 9, så säger han så här: är jag inte fri, är jag inte apostel, har jag inte sett Jesus, vår Herre? Han säger alltså att han har sett Jesus, men det kan mycket väl troligen vara fråga om det här tillfället som han anknyter till, istället för att han skulle ha hänvisat till att han mötte honom och träffade honom här under Jesu jordevandring, under hans förnedringstid. Nu möter han Jesus i förhärligat tillstånd, då Jesus visar sig i sitt fulla majestät. Och det som slår Saulus till marken, det är någonting helt annat än att se den förnedrade Jesus i vanliga kläder, slitna och dammiga, och se honom trött och så vidare. Ja, Jesus, han tilltalar Saulus strängt här. Vi kan säga att han predikar lag. Han predikar en sträng lag för Saulus. Jag är Jesus, den som du förföljer. Och tillsammans med den himmelska uppenbarelsen så blir det här en väldig förskräckelse, då det går upp för Saulus vad han har gjort, då han inser sin skuld. Men han kommer att behöva tiden att begrunda sin skuld. Jesus predikar inte evangelium för honom. I 26 kapitlet så berättar Paulus om sin egen ondska, hur hårt han har gått framåt. För där säger han att han också får frågan att om han ska fortsätta att sparka mot udden. Eller spjärna mot udden hette det i tidigare översättning. Det är som ett dragdjur som envisas med att inte vilja gå, trots att man stöter i det. Och kanske till och med har en udd som gör mycket ont. Inte kan man hålla på att spjärna emot en sån, sparka emot den i synnerhet. Det här är ju verkligen ondskefullt att hålla på med sånt. Och det blir Saulus medveten om efterhand. Och det är med hjälp av den lag som Jesus predikar honom, kort och koncist, kraftigt. Jesus predikar inte evangelium för honom. Det är intressant att den uppgiften överlämnar han åt sina kallade tjänare. För nu säger han: men stå upp och gå in i staden, så ska du få veta vad du måste göra. Det räcker i det här skedet. Stig upp, gå in i staden. Där får du i sinom tid veta vad du ska göra. Saulus blir ju kvar i sin förskräckelse. Jesus tar ingenting ifrån honom av den här uppskrämdheten. Det var inte det här rätta ögonblicket för det. Man kan också fundera på när Saulus blev omvänd. Blev han omvänd på Damaskusvägen? Här vid det här tillfället är han ännu inte omvänd. Han har ingen tro på frälsaren. Han har inte hört budskapet om syndernas förlåtelse, som har gett honom frid. Men han har det är det som man i den gamla pietistiska nådens ordning brukar kalla väckelsens tillstånd. Han blir uppväckt, engagerad över sin synd, orolig över sin synd. Vi ska akta oss för att göra det här exemplet till en regel. Det är många gånger som, just till exempel när det gäller nådens ordning, som man har framställt som ett schema, som man har menat att kristna måste gå igenom. Varje kristen ska gå igenom ett schema. Och då har man också tagit det här omvändelsesituationen som ett underlag för att hävda att om man inte har gått igenom en förskräckelse över sin synd, så är man inte rätt omvänd. Och då menar man alltså att exemplet här i apostlagärningarna tvingar oss att säga att det alltid måste ske på det sättet. Men det är ju att dra för stora växlar på det här. Därför att ett exempel är just då, i det specifika sammanhanget, en berättelse av hur det har gått till. Men det är det som Bibeln undervisar läromässigt som vi ska ta till oss som en lära och en anvisning hur vi ska göra. Och det här är ingen anvisning. Man kan säga att Saulus inte blev omvänd med en absolut makt här heller. Man kan konstatera i 26 kapitlet då han säger: jag blev inte ohörsam mot den himmelska synen. Han kunde ha blivit ohörsam. Det är besvärligt också att spekulera i de här sakerna, att säga vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Men vi brukar säga, när Gud griper in med omedelbar insats, när han gör någonting omedelbart, alltså inte via ett medel, via Guds ord eller via en tjänare, då kan man inte motstå honom. Lazarus, han blev uppväckt med Jesu ord utan att ha något liv från tidigare. Ordet väckte honom. Lazarus kom ut. Saulus blev kastat till marken, förskräcktes genom Jesu ord, genom lagens predikan. Men han kom till tro också genom ett medel, därför att vi kommer senare till att se hur Ananias sänds för att förkunna förlåtelse, absolution åt Saulus. Och det är ett medel som Gud använder för att han ska komma till tro. Det var inte så att Gud bara på en gång gjorde Paulus till ett lydigt redskap här, så att han inte kunde någonting annat, utan det skedde genom medel. Det var en exceptionell händelse det här. Lagen predikades direkt av Jesus, och sen låter han sina tjänare predika evangelium. Så kommer vi till männen som var med. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Och där har vi nu igen den här så kallade motsägelsen. De hörde ljudet men såg ingen. De såg ingen, men de hade nog sett skenet. Det sägs senare. De här som reste med honom, det var högst antagligt den polisstyrka som hade sänts med Saulus för att gripa dem som skulle föras till Jerusalem. Man kan ju inte tänka sig att Saulus ensam hade handbojor och koppla samman alla som han skulle föra till Jerusalem med egen kraft. Så han hade fått utrustning med en hel del män. De står förstummade. De hade sett skenet. De har slagits till marken. Alla föll till marken. Och så ser de Saulus tala med någon som de inte själv kan se. De hör ett ljud men de hör inte rösten. Så det är någonting som är utanför deras kontroll här. De här händelserna har ju gett upphov till olika förklaringar. Hur det där kan ha gått till, och det ska vi inte börja spekulera i. Det finns en risk att man psykologiserar också. Så att man funderar om Saulus såg en syn, han fick en uppenbarelse, en hallucination eller någonting sånt. Vi ska inte psykologisera. Saulus såg Jesus. Det står så i texten. Och det tar vi som för givet. Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Där kom nu en följd. Han hade varit förblindad av skenet. Men nu när skenet var borta så öppnade han ögonen, och då kunde han inte se. Han var helt blind. Så var inte de andra. Det var bara han. När det står Saulus reste sig upp från marken, så kan vi notera att grekiskan använder en passiv form här, det vill säga han restes upp från marken. Han fick hjälp att resa sig. Han var inte alls någon stark och mäktig kar. Sådan som han hade verkat tidigare när han for våldsamt fram med förföljelserna. Utan nu var han svag till det yttersta. Han förmådde inte själv resa sig upp. Han förmådde inte se. Han hade anlänt för att komma i triumf och i vredesmod och med stor förskräckelse över de kristna. Nu kommer han själv i stor förskräckelse in i staden, ledd av sina militärer eller poliser. Och under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Då förstår vi vilken grad förskräckelsen hade. Säkert bjöd man mat åt honom, dryck. Han vägrade befatta sig med någonting överhuvudtaget. Han var så klubbad, så nedklubbad, så förkrossad. Och det måste ha varit en hemsk tid av samvetskval det här. När han varken äter eller dricker. Och när han ständigt framför sig har den här synen av den härliga Jesus som säger, varför förföljer du mig? Han kunde inte företa sig någonting. Det var ett fruktansvärt ömkligt tillstånd och ingen i hans sällskap, och det fanns säkert en hel del oroliga människor som försökte göra allt möjligt för att på något vis få sin chef på fötter och som normal igen. Ingenting hjälpte. En man av hans kaliber, så som han hade farit ut mot församlingen, så måste han krossas fullständigt. Och de här 3 dagarna, det är Guds hammare, hammares tid, när lagens hammare krossar honom. Ännu ser han alltså ingen ljusning, inget ljus, ingen förhoppning. Så kommer vi till hur Guds fortsättning sker. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag, Herre. I det 22 kapitlet berättas det om Ananias att han var en from och lagtrogen jude, han var ansedd av alla. Han var inte en apostel, det står ingenting om han var en tillsynsman eller någonting som man kunde kalla biskop. Knappast, eftersom ämbetet inte hade utformats på den här tiden. Det var ju apostlarna som besökte församlingarna och som ledde arbetet och predika. Men han var kallad till lärjunge och nu kallades han till en alldeles särskild uppgift. Där i Damaskus så visste man om hurdan Saulus var. Och de behövde nog också en tid för att förberedas för det här. Och speciellt Ananias behövde en beredelsetid för att verkligen ta till sig den uppgift som han ska få. Han är lydig, han lyssnar så som Samuel gjorde. I templet, här är jag, Herre. Herren sa till honom, bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se, han ber. Raka gatan var annorlunda än de flesta andra gator där i Damaskus. Det finns en hel del arkeologi som beskriver hur Damaskus såg ut, och det var då en gata som gick precis rakt igenom staden mellan murarna, och de andra gatorna då var lite krokiga. Det var romarna som hade befäst och byggt upp Damaskus, som var då en gammal stad som sagt. Och han får reda på vart han ska gå, adressen, Judas hus, och så ska han fråga efter en man från Tarsus. Det var en alldeles speciell beskrivning det också, för att Tarsus var en stor stad i Cilicien, uppe i hörnet mellan Syrien och Turkiet, Medelhavets spets, nordvästra spets. Och där hade man filosofiska skolor. Paulus säger själv att han satt vid Gamaliels fötter. Där han hade blivit mycket gott uppfostrad. Paulus var en av födseln romersk medborgare, så han hörde verkligen till de ansedda. Och Ananias fick nog också veta att han ber. Man kan fundera om det var en tidebön, alltså som Paulus sysslar med såna här dagliga böner på vissa tider, men med tanke på att han inte var i ett sånt tillstånd att han ens åt och drack, så har man ju svårt att tänka sig det, men han bad. Han var ju from, han hade ju trott att han i sin fromhet gjorde rätt mot Gud. Han nitälskade för Gud, han var en farisé. Fariséer ber också, det vet vi ju. Och han bad nu. Och Gud arbetade med honom. Det var alltså en del av den här processen. Och Ananias kunde känna en viss trygghet i det att han hörde att Saulus bad. Att han uppehöll sig inte där i raseri och vrede, utan han sökte verkligen bli hjälpt. Och så berättar Herren vidare. I en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Saulus har redan blivit förberedd för Ananias ankomst. Och han väntar på det budskap som han ska förmedla. Han har fått en syn där han har sett Ananias. Och han har sett vad Ananias ska göra. Han har börjat få en förhoppning. Man kan nog också här påpeka med all tydlighet att vi ska inte räkna med att det här är en modell för hur omvändelse sker i vanliga fall. Det här är en omvändelse som saknar alla paralleller. En unik omvändelse när Gud griper in på ett sådant sätt. Så svarar Ananias: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Ja, det för Ananias så var det en otrolig sak att höra det här. Den mannen, säger du att det var Saulus från Tarsus, den mannen, han går ju omkring här för att, eller han kom ju hit för att ta fast oss. Ska jag gå till honom? Det är en helt normal reaktion från en människa som får ett förvånande uppdrag. Det här är inte en otrosfråga. När Zacharias fick uppenbarelsen i templet om att Elisabet skulle föda, då mötte han Gud i otro. Och då blev han straffad för det. Men här vill Ananias veta mer. Han framställer sin situation, det som han har hört av många, och ber att få veta mera. Han talar om dina heliga i Jerusalem. Det är intressant att notera att de kristna kallades de heliga. De var avskilda, som det betyder. Avskilda för att höra Herren till. Det är också en sak som vi ska tänka på. Är det så att när vi går omkring på stan så kunde människor säga att där ser vi att det är en av Guds heliga? Ja, då kunde man förstås tänka sig att ja, då ska vi naturligtvis gå omkring och be och se fromma ut och på något sätt gå med stora kors eller någonting för att det ska synas att vi är heliga. Nej, inte så. Syns det i våra gärningar, i vårt tal, när vi talar med medmänniskor, märks det då att det inte är världens människor som är ute med skrävel och med gyckel och med baktal och förtal och allt möjligt. Utan det är en kristig egen som representerar kristig kärlek bland sina medmänniskor. Det kan vi ha med oss. De heliga. De är inte heliga i sig själva. Och där vet vi ju också att vi kan inte vara heliga på ett sådant sätt att vi skulle vara syndfria. Att vi alltid skulle göra det som är rätt och det som är gott. Men vi är helgade i Jesu blod. Helgade i Jesu blod. Och köpta för att vara hans. Leva för honom. I en salig gemenskap med Gud. Och sen det här bekymret då som han lägger fram. Alla som åkallar ditt namn. Där får vi en bekännelse som de kristna avger offentligt. De anropar Herren. Det, om vi tänker på Romarbrevet 10 där Paulus säger att tron kommer av predikan. Där säger han också att, hur skulle, att genom munnens bekännelse blir man frälst. Alltså det hör ihop med tron på Jesus, att, man, att munnen också bekänner, munnen åkallar. Vi låter människor få veta vem vi tror på. Alla som åkallar ditt namn uttrycker just en offentlig bekännelse till Herren, även om det på den tiden betydde förföljelser, vilket det också kan betyda idag. Och det här att åkalla ditt namn, så betyder det inte bara att man nämner Guds namn. Det kan många människor göra. Utan det är en bekännelse till att Jesus av Nazaret är helig, allsmäktig Gud. Han är vår Herre. Nu då har vi Herrens svar. Herren sa till honom, gå. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Gud låter Ananias veta att han lugnt kan gå i den här uppgiften som han är kallad att utföra. Och han förklarar också tydligt vilka uppgifter Saulus kommer att få i sin nya roll. Han ska bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. De flesta som Paulus kommer att vittna för är hedningar. Och han kommer ju också att stå inför kungar. Ja, till och med sannolikt inför kejsaren, som han vädjar till på sin resa i slutet av apostlagärningarna. Men han framför också vittnesbördet inför Israels barn. Och så berättar Gud, jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Jag ska själv berätta för honom. Paulus måste lida, och vi har ju exempel från en del av hans brev där han berättar hur enorma mödor, svårigheter, lidande som han har mött. Som man knappast kan tänka att människor kan överleva heller. Han måste lida mycket. Han var hård mot lärjungarna, och han kommer också att behöva den här hårdheten på ett annat sätt när han ska gå igenom allt det här. Som han säger, det är inte ett hot det här mot Saulus, utan det är ett privilegium för Guds folk. Och så såg ju Paulus det också, att det var en förmån att han fick lida för Kristi namn. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Han gick då, han tvekade inte. Lukas berättar bara det mest väsentliga här. Säkert var det här väldigt uppseendeväckande för alla de människor som hade varit där i huset hos Saulus och försökt på olika sätt hjälpa honom. Men bara några få saker berättar Lukas. Han la händerna på honom omedelbart. Han hade ju fått den uppgiften av Gud att gå och förkunna evangelium för honom. Och så säger han, Saul, min broder. Och i och med det så säger han åt Saulus att han redan är med bland dem som är utvalda av Herren för att höra honom till. Han räknas med i skaran av de troende. Lagens sammare har slagit under 3 dagar. Nu var det tillräckligt. Nu hade tiden kommit när det skulle följas av evangelium. Och Ananias behöver inte förhöra sig om Saulus tillstånd. Hur mycket lagen har drabbat honom. Om han är mogen, om han är redo att höra evangelium. Just för att han har hört redan att Gud sa att han ska förkunna för honom. Så han kan direkt ge absolution. Den helige ande fyllde honom med kraft. För att du ska uppfyllas av den helige ande. Nu står det inte här att Saulus fick extraordinära gåvor i samband med den här handpåläggningen. Ingenstans har vi någon antydan om att det ska ha varit förenat med explosion av kraftgärningar och tungotal och annat sådant här. Det finns ju andra ställen där Paulus talar om att han själv talar i tungor. Och han har ju gjort bevisligen enligt apostelgärningarna många kraftgärningar. Men det står inte att det här skedde genast. Andens kraft, det var den helige andes på nytt födelse. Där anden födde honom på nytt från att ha varit en fullständigt till intet jord förkrossad utan egen kraft till att ha fått kraft av Herren. Han blev nyfödd. Det var andens kraft. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Han hade haft som fjäll för ögonen, det var som rullgardiner som hade. Och Gud bestämde tiden när de skulle falla. Nu föll de. Han fick sin syn igen och så står det verkligen intressant. Han blev döpt. Det här är ju en sak som gör att de som kräver att det kristna dopet ska göras med neddoppning, de får lite bekymmer. Fanns det en pool där i huset där han var så att han kunde doppas ner? Mycket osannolikt. Det fanns en flod i närheten, men det står ingenting om att då sa Ananias åt hela gängen, nu ska vi gå till floden och nu ska Saulus döpas. Kom med nu här. Och sen så skulle de ha kommit tillbaka då från floden. Istället så står det här att sedan åt han och fick nya krafter. Det skedde på en gång. Det var alltså ett och samma sammanhang där han fick syndarnas förlåtelse. Även om vi inte har hela tillsägelsen återgiven här av hur absolutionen såg ut eller löd. Men vi vet ju det att det var ju det att Saulus blev här friförklarad från sin synd. Han fick förlåtelse för alla sina blodröda synder. Och i samma sammanhang kom den helige ande med kraft i honom. I samma sammanhang blev han döpt. Och så fick han äta, började han äta igen och fick nya krafter. Det var en verkligen unik situation. Sen börjar Saulus predika. Och så står det då i andra delen av vers 19. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. En del tänker nu att ja, nu stannar han några dagar där för att bli undervisad av lärjungarna i Damaskus. Men det är väldigt intressant för det här sammanhanget att jämföra vad Paulus skriver själv i Galaterbrevets första kapitel. För där berättar han i 11:e versen att han inte tog emot undervisning av någon. Han säger så här: jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Det ger klart besked. Det var inte så att han behövde få instruktion av de här lärjungarna och få lära sig vad frälsningen är. Han fick en uppenbarelse av Jesus Kristus. Det var hans budskap som han sen också skulle förmedla vidare. En del menar att han började predika direkt så fort han var döpt, men vi ska inte gå längre än vad Lukas säger eller skriver. För Lukas skriver inte att han började predika vid doptillfälle, utan genast i anknytning till några dagar. Alltså några dagar stannar han där och han börjar predika genast. Det anknyts till de här några dagar. Så att det är enligt Lukas språkbruk så är det sen då han har varit några dagar där som han börjar predika. Men det där behöver vi inte göra till någon stor sak. Det är ingen läromässig fråga hur snabbt han börjar predika. Men han predikade i alla fall det allra viktigaste. Han gick till synagogorna och började predika att Jesus är Guds son. Det finns ingen bättre sammanfattning av det som ska predikas fortsättningsvis. Att Jesus är Guds son. Och Jesus betyder frälsaren. Därmed så har frälsningen kommit i världen. Gud har själv kommit till världen för att frälsa syndare. Det finns sådana som påstår att Paulus inte lärde att Jesus var Guds son. Därför att han inte skriver det uttrycken i sina brev. Men det är ju motsägs ju direkt av det här. För det står att han är Guds son. Ja, och dessa lärjungar, ja inte bara lärjungarna utan judarna, han predikar i synagogan. De som lyssnar på honom sa häpna. Det står, alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade detta namn? Och han, kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Vi ser av det här att de kristna fortfarande var med i synagogorna där i Damaskus. Så var det också när Paulus reste till mindre Asien och till Cypern och till Europa, Grekland och Makedonien. Så gick han alltid först till synagogan och predikade tills han blev utslängd därifrån. Det var den ordningen, först för judar och sedan för greker. Han talar både till kristna och till icke-kristna judar. De kristna samlades fortfarande i synagogorna, läste och lyssnade till skrifterna ur Gamla testamentet. Men de tog tillfället i akt att vittna om Jesus i samband med sina besök i synagogan. Vi har här en upprepning av detta namn, alltså Jesus namnet, som innebär att Jesus är Messias. Det är det som ligger bakom det där. Och det var ju en motstridig sak det, för det var ju många judar som förkastade Jesus som Messias. Så det var långt ifrån alla judar som tog emot det. Men det var många som förundrade sig. Alla häpnade, det får vi veta. Man kunde inte begripa hur snabbt det hade svängt. Det var ju ett rent under. Nu hade ännu inte tiden kommit för Saulus att predika för hedningarna. Men den tid kommer och då följde han som sagt det där mönstret. Men vad gjorde han nu sen då? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Vi ser samma sak igen, det var det centrala. Det är samma sak som med Stefanus. Det stod också att ingen kunde stå emot den ande som talade genom Stefanus. Samma sak här. Han fick allt större kraft och judarna blev svarslösa. Det här var ännu en förberedelsetid för hans stora missionsuppdrag. Han behövde förberedelse. Han var ju en människa. Inte var det så att han på en gång blev rustad så att han kunde göra alla de märkliga saker och predika så som han gjorde och undervisa som han gjorde. Vi kommer så småningom se här att det gick år innan han var färdig. Efter någon tid beslöt judarna att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras beslut. Dag och natt höll de till och med vakt vid portarna för att döda honom. Vi ska återkomma till hur befrielsen skedde från det här. Men det här, efter någon tid, det kan vi igen jämföra med Galaterbrevet 1. För där berättar Paulus hur han gjorde. Han har berättat om sin omvändelse och säger i vers 17, slutet av vers 16, jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Det här är Paulus egen beskrivning många år senare om hur den här första tiden skedde. Han for alltså inte till Jerusalem, han var hos lärjungarna en tid. Sen, efter någon tid, beslöt judarna röja honom ur vägen. Det här är tydligen då, efter dessa 3 år, han for till Arabien. Vi tänker oss kanske Arabien, det är långt där nere, Jemen och allt det där. Men Arabien under Aretas sträckte sig väldigt långt norrut till dit uppåt mot Damaskus. Han kunde kanske inte ha behövt åka så långt heller för att kalla det Arabien. Lukas skriver ingenting om den här perioden. Och det är ju egentligen lite märkligt. Han som annars är så noga att skriva precis allt. Men det behövs inte, för att den här berättelsen om Saulus, den blir komplett även om han inte i det här sammanhanget beskriver vad han gjorde. Men vi får i andra Korintierbrevet 11 så står det att kung Aretas stödde mordplanerna, för det var hans ståthållare som försökte ta fast Saulus. Och han gömde sig, vi vet inte hur han fick reda på de här planerna, men det blev ett prekärt läge för honom, för att nu höll då Aretas män vakt överallt för att ta fast Saulus om de påträffar honom. Det här kunde ju inte fortgå hur länge som helst. Han skulle ha blivit fast förr eller senare. Och vi kan tänka det att hans liv skulle ha ändats där. Men så ville inte Gud. Och därför, en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. Det som räddade honom är tydligen hans egna lärjungar. Han hade vunnit dem genom sin predikan. Nu var han i ett hus ovanför stadsmuren och man använde sig av det här så att det gick att fira ner honom på ett ställe där då inte vakterna kunde passa på honom. Och så blev han räddad. Och sen berättas det om han kom till Jerusalem, hur han kom till Jerusalem. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var lärjunge. Det var helt klart att det här var en svår sits för lärjungarna som bara hade hört rykten. Man kan också tänka sig att det var svårt att få fram bud till Jerusalem den här tiden, för att enligt den allmänna historien så var det krig under den här tiden mellan kung Herodes och Aretas. Och på grund av kriget var det svårt att kunna röra sig här emellan de här städerna. Och det skulle kunna förklara varför lärjungarna i Jerusalem inte hade fått tillräckligt goda informationer om Saulus. Då han dök upp så hade informationen inte nått dit. Och de var rädda att han skulle försöka infiltrera dem. Alltså att försöka komma in i deras gäng och låtsas vara en av dem för att kunna göra desto större skada. Det här är ju nästan som en spionthriller. Men han kom och i nästa vers ser vi sen hur det här löser sig. Vi kan ännu fundera vilka som var där i Jerusalem och vi kan igen där konstatera det som vi läste från Galaterbrevet, att Paulus träffade bara Petrus och Jakob, Herrens broder. Jakob hade en sådan position, även om han inte hörde till de 12, att han kunde räknas som apostel eller jämställas med apostlarna. Men det var inte de som tog hand om honom. Det står i följande vers: då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen och att Herren hade talat till honom och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Vi vet egentligen inte varför Barnabas just tog sig an Paulus. Man har funderat om han var bekant med honom från Tarsus, men det har vi inga belägg för. Men han är en som lyssnar och han tror på Saulus. Och så går han i god för honom, för honom till apostlarna. Och det var då Petrus och Jakob som kallas dit. Och i Galaterbrevet stod det ju också att Saulus själv hade önskat träffa Petrus. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna, men de försökte röja honom ur vägen. Ja, isen bröts tack vare Barnabas insatser. Då fick han sen gå frimodigt och predika. Det var väl knappast så att han var en av de ledande här redan, men han i alla fall så gick han och vittnade, det kunde han inte annat göra. Och speciellt talade han med de grekisktalande judarna, för han var ju själv en sån. På samma sätt som Stefanus hade gjort. Och det är ju intressant att tänka, nu har han bytt läger. Han hörde till dem som argumenterar emot Stefanus. Nu är han själv en som argumenterar emot grekerna. Enligt Galaterbrevet räcker det här bara 15 dagar som han var med här. Och man vill då röja honom ur vägen på samma sätt som man gjorde med Stefanus. När bröderna fick veta det förde de honom ner till Caesarea och sände honom sedan till Tarsus. Enligt Paulus berättelse, då går vi 2 minuter över. Enligt Apostlagärningarna 22 så uppenbarade sig Herren själv och gav order åt Saulus att lämna Jerusalem för att han skulle komma undan de här mördarna. Och som beskyddas han av en delegation av de kristna bröderna far till Caesarea, som då är ju, kan vi säga, Jerusalems hamnstad. Och därför kan han fortsätta med båt till Tarsus eller landvägen. Efter det här följer en lång period på minst 6 år, då vi egentligen inte vet någonting om vad Paulus gör. Det är märkligt. Han måste förberedas här. Vi ska återkomma till det här nästa gång, då vi knyter an till det här med Petrus. Och konstaterar bara det i sista versen i det här sammanhanget står: församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. Det här är en liknande summering som vi redan har sett i 2 kapitlets slut och i 4 kapitlet. Evangeliet har nått ut till hela Israel, till Samarien, och nu är det dags att rikta blickarna mot hedna missionen. Om man talar här om församlingen som en enda, det är samma som kyrkan. Det kunde också översättas kyrkan här. Det är alla de som tror oberoende av boningsort. Kristi kyrka på jorden. Den hade nu lugn och ro och växte till. Framförallt en andlig tillväxt. Herrens fruktan betyder det att vara rädd för att misshaga Herren. Att vara rädd att göra honom emot. Tänk så vi saknar den attityden idag i väldigt stor utsträckning. Herrens fruktan. Fråga vad säger Herren och sen säga ja, det måste vi ta till oss. Det är viktigt. Då ska vi avsluta för idag och fortsätta ungefär på det här stället och kommer sen in till Petrus verksamhet i Lydda och Joppe. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.